Ska ni vara till ännu, ja hej och välkomna ännu en gång ska ni vara till ännu en sändning med Sverigedemokraterna i närradion 88 MHz. Vi får väl be lite om ursäkt för det lilla tekniska missödet med vår inspelning på kassetten. Men, i alla fall, vill ni komma i kontakt med oss på Sverigedemokraterna så kan ni skriva till oss på adressen Sverigedemokraterna, box 20085. 104 60 i Stockholm. Och vårt postgiro är 234565-0. Vill ni ringa till oss så kan ni ringa till vårt deltidsbemannade kansli på telefonnummer 641 20 11. Och ja, vi kan också meddela att vi nu har två föreningar till som sänder lokalt, och det är då Sverigedemokraterna Haninge som ni kan skriva till om ni vill hjälpa dem med bland annat deras sändningar, och ni når dem på box 46 13621 i Haninge. Deras postgiro är 29 0082-7. Dessutom så sänder Sverigedemokraterna Solna även. Och de kan ni komma i kontakt med genom att skriva till box 8011 17108 i Solna. Och deras postgironummer är 77 3713-3. Ja, och med mig här i studion idag, det är jag, Gabriel Wikman, och det är
jag, Bo Nilsson,
och det är Bengt Öhman.
Ja, och vi ska ägna större delen utav den här sändningen till att kommentera sista tidens skjutande här i Stockholmstrakten. Självklart så är det ju så aktuellt, så att det är därför också vi kör direktsändning idag, för att det kommer ju in nya rapporter hela tiden, dels om hur polisarbetet går på eftersöket på den här som åker omkring och skjuter. Men vi ska ju ge er synpunkter på det här utifrån vårat sätt att se, utifrån det nationalistiska perspektivet, så att säga, på de här sista tidens händelserna. Det är så att alla, både partiledare och politiker från alla håll och kanter och representanter från olika föreningar och organisationer, har ju så att säga tävlat i att ta avstånd ifrån de här skjutningarna som har varit. Och självklart så är det ju alldeles galet att det har blivit sådär. Men det finns ju också, som sagt, var en förklaring till det här. Vi har ju också varnat för den här utvecklingen. Ända sedan 1985-86 när vi började ta itu med de här frågorna, när vi såg hur det höll på att gå för vårt kära fosterland, så har vi ju på alla sätt och vis, både via radio på med att sprida information om att den här massinvandringspolitiken skulle till slut få såna här konsekvenser. Och tyvärr så är det ju så att vi har fått rätt nu. Idag kan vi ju sitta och säga, ja, vad var det vi sa? Att det skulle utveckla sig på det här viset. Alltså, man kan ju inte vara så naiv och dum så att man tror att man kan ta in 40-50 000 människor från jordens alla hörn varje år till Sverige. Till ett litet land som Sverige med 8 miljoner invånare. Utan att det ska få några som helst konsekvenser. Det kan ju en tvååring räkna ut att det blir konflikter mellan svenskar och invandrare. Det blir konflikter mellan olika typer av religioner. Och speciellt då som politiken har försatt att man då har givit stora invandrargrupper förturer i bostäder. Man har givit dem generösa villkor, alltså bidrag och allt mellan himmel och jord. Så att svenskarna i många fall har känt sig som orättvist behandlade i sitt eget land. Och den svenska identiteten har ju som på något vis inte varit någonting värd, utan det har varit så otroligt fint att vara invandrare och att man då skulle vara överlägsen svenskarna på alla sätt och vis. Man är mer företagsam, man är mer duktiga i alla andra sammanhang. Och så här. Det har ju skapats då den här bilden utav invandrarna som någonting överlägset, ja, hos alla andra. Och det har ju blivit motsättningar, det ser vi ju nu. Precis som vi sa, det här kommer aldrig att gå. Och nu har vi den här utvecklingen, tyvärr. Och det är väl kanske så illa att det kan trappas upp det här våldet. Och vi får det vi varnar för, ja.
Mm. Ja, och det var som jag och tillsammans med Bo här och Bengt var ju bland annat uppe på en debatt i mitten på förra året, där det då satt en tant från FAR, någon form av organisation då till stöd för flyktingar och invandrare. Då hon satt och såg alldeles salig ut när hon berättade om hur, just som du säger, Bo, hur duktiga dessa människor var, och de var så företagsamma och de var vår framtid. Och jag sa det till henne att jag blir faktiskt, ursäkta uttrycket, men förbannat upprörd när du sitter och säger såna här saker. Därför att det du sitter och säger, sa jag till henne, det är precis det att de är Sveriges framtid. Vi som är unga idag, vi som studerar hårt, vi som jobbar för att skapa en framtid i det här landet. Vi är ingenting, utan det är dessa människor, dessa oinbjudna främlingar från alla världens hörn. Det är de som är Sveriges framtid. Vi svenskar, vi har ingen framtid i det här landet. Och det sa Olof Palme redan i mitten på 80-talet, att det är invandrarbarnen som är Sveriges framtid. Inte att det är barnen som är Sveriges framtid, utan det är invandrarbarnen som är Sveriges framtid. Och då undrar man, liksom, man tappar ju så mycket när en statsminister går ut och säger sådana saker. Man känner ingen lust att plugga, man känner ingen lust att jobba och betala skatten då till samhället. Därför att vi är ju ingen framtid. Vi tre som sitter här, vi är ingen framtid för Sverige. Många av ni som lyssnar, ni är ingen framtid för Sverige. Utan det är invandrare som är framtiden för Sverige. Det får vi ständigt itutat oss. Och det ska ni komma ihåg, att det är absolut inte invandrarna som har byggt det här landet. Utan det är företagsamma svenskar som har byggt upp det här landet från grunden. Sen har vi självklart då haft en viss hjälp utav den arbetskraftinvandring som kom på 60-talet. Men då behövde vi arbetskraft också. Och de kan jag tala om för er lyssnare att de är idag just precis lika stora motståndare till den här invandringen som vi någonsin är. Just för att de fick, precis som våra förfäder, slita upp sitt levebröd för att bygga upp sin egen framtid i det här landet. De ser ju idag att de som kommer idag får mycket bättre premisser. Mm. De får så kallade lån nu då, som det heter, med goda möjligheter till avskrivning och sådana saker. Det är så sjukt. Det är så sjukt.
Mm. Det finns ingenting som upprör mig så fruktansvärt när de sitter och påstår att vi alla skulle ha invandrarbakgrund. Mm. Vad är det för skitsnack? Det är ju så att att det skulle vara så att till exempel vallonerna har byggt upp Sverige. Det är ju, de kom hit i några hundratal under vilket århundrade nu än var, det är irrelevant. Kom hit i några hundratal och hade med sig kunskapen om järnhanteringen, att lära ut järnhanteringen då till de svenskar som fanns här då. Sen det har man ju nu som hela tiden haft som motto att ja, men gud, det var ju vallonerna som byggde upp Sverige och så vidare. Och det var ju tyskar som byggde upp vår stålindustri och sånt. Men det är ju inte, utan det är ju våra förfäder, min farfar, hans far och så vidare. Och de svenskar som har bott här i landet i hundratals år, som i naturligtvis till 99% har byggt upp det här landet. Det är inga jävla invandrare som har byggt upp det här landet. Det ska de här bästservicerna ha klart för sig. När Jan Guillou, Hasse Alfredsson, de här sitter och svamlar i tv om att det är invandrarna som har byggt upp det här landet. Det är ju bara rent propagandasnack. Det är för att man ska få på den här internationalistiska prägeln att allt är så underbart med att blanda kulturer och blanda folk. Och nedvärdera det egna folk. Alltså det är ju som defatism. Nedvärdera det egna folket. Att de inte duger till någonting. Och att Sverige skulle stanna utan invandrare. Vilket snack att Sverige skulle stanna. Vi har till exempel, det är faktiskt ett väldigt bra förslag nu att invandrarna ska strejka en dag eller två eller vad det nu var de skulle göra. Ja, men mycket bra. Strejka ni bara så får svenska folket se vad skönt det blir att slippa er för en enda dag eller två dagar eller två timmar eller en månad. Ni får gärna strejka för oss i 100 000 år och dra åt helvete härifrån. För det vore det allra bästa så vi fick frid i vårt eget land.
Ja, det är den här otacksamheten hela tiden från dessa oinbjudna främlingar som visar sig att så fort deras då värdar i det här landet inte dansar efter deras pipa, inte gör som de säger, då börjar man hota med strejk och såna här saker. Och som du säger, Bo, för min del också, strejka på ni, så kanske de svenska ungdomar, däribland jag, kanske kan ta ett av deras jobb. Jag tror att det finns många som skulle göra det. Så att strejka på ni, det rör oss inte i ryggen. Det visar bara er otacksamhet inför det här svenska samhället.
Ja, precis. Man sitter ju då hela tiden och gapar på Carl Bildt och kompani att de ska dra igång stora galer och drevet ska gå på de svenskar som vågar överhuvudtaget prata om den här sinnessjuka invandringspolitiken. Då går drevet, det är som en sån här rävjakt i England. Nu ska vi minsann ha tag på de här som vågar uttala sig om att det är folk som är rädda om Sverige. Då går drevet alltså nu över. Man ska ha fram till och med alltså Vaktmeister, här kallar man ju nu rasist och det, och är på honom och hans riksdagskandidater Bovin och det för vissa uttalanden. Nej, nu ska drevet gå. Nu ska alla Sverigevänner tryckas ner i dyn. Nu ska det vara tyst. Men vi kommer aldrig att bli tyst. Och på tal om det där med att ni ska strejka. Ja, men jättebra. Precis som Gabriel säger, de får massor av svenskar. Det kan vi ta er. Sen kan ni åka hem så kan vi spara 45 miljarder. Så ska vi lösa Sveriges problem. Då ska vi verkligen hissa upp våran blågula fana med stolthet. Så goodbye. Vi kommer inte att sakna er inte 5 minuter.
Nej. Nej, och vi inledde ju det här. Ni kanske hör att vi är ganska upprörda i studion och det har vi sina skäl också. Men vi inledde ju med att prata lite grann om de här skjutningarna som har skett nu. Och som vi inledde med att det är just de här konsekvenserna det får. Va? Det fungerar inte och det här kommer att fortsätta så länge de håller på att köra över det svenska folket. Och det är ju visserligen tragiskt, men det är så att säga inte svenskarnas fel, utan det är dessa politiker som har skapat det här hårda samhällsklimatet, som kör över det svenska folket, som nedvärderar svenskarna och säger att ni duger inte till någonting. Ni är bara ett pack, utan det är dessa kulturförbättrare från tredje världen. Det är de som ger det här landet en framtid. Och det är så sinnessjukt, därför att som vi tog upp också, självklart har haft invandring, man tar om att julgranen kommer från Tyskland och Lucia kommer därifrån och ja, vad det allt nu är, va. Men det de inte tänker på, det är att dessa så att säga kulturimpulser kommer från närbelägna länder. Och våran invandring som vi haft från Sverige, det har varit från närbelägna länder. Både etniskt och kulturellt närbeliggande länder. Vi har aldrig haft i historien någon invandring från Chile eller Sudan eller Pakistan eller var de nu kom. Vi har aldrig haft det.
Inte ett dugg. Och vi har klarat oss alldeles utsökt utan. Och så nu måste vi ge oss på pressen. Expressen, huset, världens högsta synagoga. Där snickrar man ihop artiklar nu dagligen i ända. Hets, propaganda mot svenska patrioter. Och Hans-Göran Frank går ut om att rasistiska organisationer ska förbjudas. Alltså han innefattar ju då naturligtvis Sverigedemokraterna som en rasistisk organisation. Den där mannen, Hans-Göran Frank, va? Och hans vapendragare i Expressen och sånt där. Vad har han gjort för Sverige, Hans-Göran Frank? Jo, han har väl försörjt sig åtminstone vad jag vet de sista 10 åren på att vara så kallad flyktingadvokat. För jag tror inte att någon som är åtalad för någonting skulle vända sig till Hans-Göran Frank för att få han som advokat åt sig i en rättssal. Så dum kan ju ingen vara. Nej. Utan han har försökt sig på flyktingärende. Och sen har han då myglat sig in genom i riksdagen åt sossarna. Han har kostat svenska staten genom sitt agerande åtskilliga miljoner kronor. Och det är bara en utav dem. Vi har många sådana där liknande historier. Och det inrättas det ena verket före och det andra efter. Diskrimineringsombudsmän, och det är hit och det är dit. Ja, man är så trött på det här, kära lyssnare, som man vet inte. Jag är faktiskt har svårt att behärska mig. Man blir så rasande på det som pågår nu så att det är nästan så att man tänker att ja, man vet inte. Man tycker att det är otroligt att det har blivit så här. Men tyvärr, vad var det vi sa? Det blev så här illa.
Ja, vi ser också här för några dagar sedan då Expressen då, återigen den Expressen, går ut på första sidan då deras chefsredaktör för Nordens största dagstidning går ut och talar om för Carl Bildt, våran statsminister, att han ska ta parti för invandrarna. Han ska ställa sig på invandrarnas sida. Vi i Sverigedemokraterna, vi jämställer den här horribla massinvandringen med en nära, kan man säga, ganska lik som en invasion.
Det är ju
en ockupationsarmé kan man faktiskt jämställa med denna horribla invandring. Den här chefsredaktören vill alltså att Carl Bildt ska ställa sig på dessa människors sida. Jag kan tala om bara som en liten historisk passus att det fanns en annan man som gjorde det en gång i tiden. Han ställde sig också på ockupationsmaktens sida. Och han dömdes till döden efter andra världskriget för landsförräderi. Han hette Vidkun Quisling.
Mm. Men det finns åtskilliga kvisslingar ute i landet. Ni måste väl ändå svenskar ta och vakna och se vad våra makthavare och vad den här åsiktsmonopolet, alltså pressen, håller på med. De håller ju på att pumpa er fulla med en massa, jag säger som Roffe Pettersson sa en gång, en massa floskler, en massa skit att vi svenskar inte duger till någonting. Vi är inte ens värda att ha det här landet eller någon. Det är ju så att man så horribelt så att man vill gråta blod med tanke på hur de har slitit och arbetat upp det här landet, våra våra föräldrar och vi själva också, åtminstone min generation, på den här sen början av seklet här. Och allt ska förstöras och raseras. Det ska bli mångkulturellt, det ska bli internationellt, vi ska gå med i EG, det ska strömma folk över gränserna med knark hit och dit och allt vad det medför. Nej, det är dags att vakna. Det är hög tid att vakna. Och låt inte hjärntvätten påverka er längre. Utan vi måste tillsammans nu försöka ta tag i det här. Och rädda det som räddas kan. Och få bort de här internationalisterna som breder ut sig i alla medier, i radio, i tv. Och beklagas över hur hemskt allting är. Ja. Nej, som sagt, man blir verkligen upprörd när man tänker på det. Och jag har framför mig, kan jag bara berätta, jag ska bara dra det kort. Alltså så att ni får en liten uppfattning om vad som hände 1991. Jo, då kom det alltså 18 663 personer till Sverige. Alltså så kallade flyktingar. Eller 44% av dem var. Men nära anhöriga var 21 230. Alltså det var mera folk än vad som kom som kallade. Utan det var den här nära anhöriga. Att de kan ringa hem och säga att nu är det bara att komma hit. Och då kom det totalt 42 248 personer till Sverige. Och de ska ju då i de här tiderna som är nu, som har blivit i och med lågkonjunkturen. Lågkonjunkturen som vi också förresten får säga vad var det vi sa. Den varnade vi för redan 87-88 att det kommer att komma en lågkonjunktur. Ändå fortsatte bara de här vansinnesregeringarna och bara fortsatte den här vansinniga massinvandringspolitiken. Nu i arbetslöshetens tider var, jaha, då ska vi klara av ytterligare nästan 50 000 personer. Jaha, de ska ha bostad, de ska ha skolor, de ska ha allting precis som, och hög standard och allting som...
Serverat på guldfart, så att säga.
Ja, serverat på guldfart. Och så är man förvånad över att det blir konflikter. Att det sen dyker upp en galning och skjuter, det är ju beklagligt. Men vi har förståelse för att det har blivit så här. Det är ett högförräderi mot landet som är... Jag kan inte tänka mig nästan att någon nation har blivit så lurad som just den svenska nationen. Usch, säger jag. Mm. Det är inte klokt.
Mm. Vi kanske ska köra lite musik där så att vi kan lugna känslorna lite grann.
Oh,
Ja, då ska ni vara välkommen tillbaka efter musiken där. Ja, det är ju så vi tänkte fortsätta att prata om. Nu när det anordnas såna här manifestationer varje dag i stort sett för de här skadade invandrarna och den invandrare som då avled på grund av sina skador, och det så flaggas det ju i mediet för enorma manifestationer mot våldet och det. Och det kan väl vara riktigt. Men jag vill påminna er om en sak. Att när Ronny Öhman blev ihjälsparkad på Maria kyrkogård, då var det ingen som ropade på några manifestationer. Då var det ingen som brydde sig om att en ung svensk pojke i 18-årsåldern dog. När Patrik Näslund uppe i Solna blev ihjälskuren, helt utan anledning, då var det inga som pratade om några manifestationer. Nej, nej, nej. Det tystades ner. Det var ingen som ville följa, inget folktåg som följde den unga pojken till graven. När Rickard Steger blev ihjälstucken i Solna tunnelbana, tunnelbanestation, det var inga manifestationer. Det var ingen som brydde sig om det. Det stod någon rad i tidningen om alla de här är dödade utav utlänningar, utav så kallade flyktingar. Vi hade två unga flickor uppe i Härnösand som blev brutalt våldtagna och ihjälstuckna av en så kallad flykting från förläggningen som de oturligt nog hade. De blev knivskurna och häcklade av en afrikan. Det var inga manifestationer. Nej, men vet ni varför? Jo, det för att det var svenskar. De var inte värda att ha en manifestation för. Medan man nu har manifestationer i Malmö, i Göteborg, i Stockholm, i Sveriges alla större städer och centra. Då ska det vara manifestationer. Men när en ung svensk människa dör, då är det inte så viktigt med en manifestation. Då är det nästan ingen som låter någonting.
Vi kan ju sitta här och räkna hur många exempel som helst egentligen. Vi kan hålla på hela sändningen ut. Vi ska inte göra det, men så har vi ju den här 10-åringen i Lomma då. Som varit, så att säga, våldtagen och mördad av en person då som utgavs då i en viss ålder. Men man talade aldrig om att personen faktiskt var en iranier. Varför gjorde man inte det? Man är väldigt pigg på peka ut svenskar då som begår brott och mördar och skjuter folk. Då är man pigg på att tala om nationaliteter. Men när en invandrare gör någonting, då är det inte lika viktigt. Man kan fråga sig varför.
Det är ganska enkelt att svara på egentligen. Därför att enligt dessa människors tankesätt så är ju vi svenskar, vi är ju inte värda någonting. Vi är ju så att säga lägre än dessa tredje världen flyktingar så kallade. Vi har ju ingen rätt i det här landet. Det är ju de som har rätt till det. Den här killen, ta till exempel Expressens mittuppslag när det hade varit några nationalister ute vid Maria kyrkogård och gjort en liten hyllningsceremoni, lagt ner en svensk flagga, tänt lite ljus, sjungit nationalsången bara för att hedra sin mördade kamrat. Expressen får detta till, som de skrev, nazistiska ritualer med Hitlerhälsningar och liknande. När Patrik Näslund blev dödad, ihjälstucken av en militant, troligen krigsskadad invandrare uppe i Solna, då hette det att han hade inte känt sig välkommen, därför att Patrik Näslund tyckte inte att det kanske var så bra med den här invandringen. Invandraren hade då kände sig ovälkommen i Sverige. Och enligt hans sätt att lösa konflikter så helt sonika så stack han ihjäl Patrik Näslund. Pressen så fick det då, som jag sa, till att han hade inte känt sig välkommen. Den här personen då som tog då Patrik Näslunds liv, kan jag ju tala om, fick en månad på en sluten anstalt. Mm. En månad för att mörda en svensk.
Mm. Ja, och dessutom så fick han ju något slags filmuppdrag också i flummaren Staffan Hildebrands ungdomsfilm där fick han. Jo, så går det till i Sverige idag. Nej, men som sagt, vad det är ju det att vi är ju inte värda någonting i det här landet, utan, och propagandan fortsätter ju att pumpas ut nu från alla håll och kanter, att det är invandrarna som har byggt upp Sverige, och vi svenskar, vi är egentligen inte svenskar utan vi är invandrare ända ner till, tydligen ner till, så att egentligen så är det ju här en sån soppa, så vi får som inte riktigt någon ordning på det. Men ja, det är bedrövligt i alla fall det som hände. Vi ska också fortsätta om de här, varför vi tog upp det här, så är det ju det att där ser man ju alltså makten som tidningarna och tv och radio har, va? Vi drog upp det här med manifestationer, hur man då kan skapa då de här grejerna när man bestämmer sig att skriva om det till exempel. Men då om en ung svensk dör, man skriver inte om det, nej, då har det ingen betydelse. Det är ju så sjukt så att man vet inte om man ska skratta eller gråta.
Det kanske är bäst att göra båda det då.
Ja.
Nej, jag vet inte om ni som lyssnar nu lyssnade på Radio Stockholm igår. Mycket intressant, för att där satt det då en människa som Gunno Gunnmo heter han. Och satt och beklagade sig över det här fruktansvärda som har hänt nu då, de här senaste dagarna, senaste veckorna. De hade även ringt upp Leif Larsson som är ordförande för föreningen Sveriges framtid. Och när Leif Larsson påstår att det finns poliser med i deras förening, så svarar Gunmo att om vi får reda på att dessa människor är med i din förening, jag vet inte riktigt ordalydelsen, men det var det här det gick ut på, att fanns det poliser som var med i Leif Larssons organisation, då skulle de inte så länge till vara poliser. Och det tycker jag visar lite på Gunmos syn på demokrati. Alltså, tyck vad du vill så länge du tycker som Gunno Gunmo. Det var ungefär det budskapet som han basunerade ut, va? Ingen ska få ha någon annan åsikt, för att då har de ingenting inom hans polisfack att göra. Och jag måste verkligen ge en eloge faktiskt till Leif Larsson, för att han gjorde en toppeninsats i programmet igår. Och han visade verkligen att det finns ett motstånd mot det som en sån där vidrig människa, om jag får säga så, får sitta och säga, va?
Mm.
Han bad Leif Larsson att hålla käften vid ett flertal tillfällen. Han gav alltså inte en medborgare av detta landet rätten att uttrycka vad han ville i sitt eget land. Utan där var det Gunmos lag som gällde.
Ja visst, där kan man ju koppla in synen då som den här Gunmo har då på demokrati. Precis, att det han står för, det ska gälla, alltså någon polis får inte då. De beskyller ju ofta oss, Sverigedemokraterna och andra nationella organisationer, ursäkta mig, för att vara odemokratiska. Det ser man ju hur odemokratiska de är. Jag kan ta ett exempel. Vilka var följde lagar och förordningar till exempel under 30 november? Vi sverigedemokrater hade sökt demonstrationstillstånd. Vi följde tider och allting som var angivet av polisen, va? Medans pöbeln nere i Kungsträdgården som då tog alltså Sveriges käraste symbol i beslag, va, och hängde upp röda flaggor. Deras demonstrationstillstånd gick ut 19.30. Då skulle de ha varit därifrån. Därför att vi skulle kunna komma ner och hedra Karl den 12. Vi följde minsann de demokratiska reglerna. Vi utgick när demonstrationstiden skulle vara och sånt där. Vi har alltid sagt det, att vi ska hålla oss till de demokratiska spelreglerna. Men hur är det med det här packet som idag gapar högst i Sverige? Det Gabriel tog här nu, som Gunmo uttalade sig igår, det är deras syn på demokrati det.
Mm. Och det heter så mycket, de var ju väldigt då uppjagade då, journalisterna. Det nästan glänste i ögonen på dem när de fick berätta då i direktsändning om hur dessa otäcka rasister då hade löpt upplopp på Stockholms gator, och det var slagsmål och det var nationalister som kastade saker mot hästar och till höger och vänster. Men jag kan säga som så att hade vi fått hålla vår demonstration, om polisen hade gjort en riktig insats mot denna antidemokratiska invandrarpöbel som stod och ockuperade svensk mark nere i Kungsgården, hade de gjort en insats och schasat iväg dem därifrån, vilket var fullt genomförbart, då hade det inte blivit några upplopp i Stockholm. Fattar inte dessa journalister det? Att vi ville ju bara utöva vår rätt att en gång om året få hylla en gammal kung. Oavsett varför vi hyllar den här kungen, det har inte med saken att göra. Man får hylla den här kungen för precis vilken orsak man vill, va? Det har inte folk med att göra. Utan vi ville bara göra det här en gång om året. Och då står då Hans Göran Frank, än en gång denna Hans Göran Frank, och uppmanar sina hantlangare inom invandrargruppen att stanna kvar så ska vi stoppa rasismen. Och det är alltså på gränsen till uppvigling, va? Det är en hårsmån ifrån, och polisen pratade bland annat om det redan under 30 november att det övervägdes då att eventuellt anmäla honom för uppvigling alltså. Mm. Att vi ska alltså inte ens få demonstrera och hylla det vi själva vill i det här landet. Mm. Utan att bli jagade genom Stockholm som någon form av, jag vet inte vad alltså, utan en massa oinbjudna främlingar.
Nej, det är våra kära flyktingar som ska bestämma det åt oss.
Mm. Ska bestämma allting. Ja. Nu måste jag få tillrättalägga lite grann. När det gäller vår demonstration den 30 november så var det ju också på det viset att vi Sverigedemokrater utförde inga som helst upplopp. Utan det var en massa hjärndöda skinheads som var kanonfulla som anslöt sig till vår demonstration. Och de har inte vi någonting att göra med. Men de anslöt sig till vår demonstration och det var de som utförde upploppen. Så de tar vi inget ansvar för. Utan hade vi fått sköta demonstrationen efter så hade det inte blivit de här upploppen. Men vad jag menar med det hela är att vi gick demokratiskt iväga. Alltså vi som blir beskyllda för att inte vara demokrater var de som gick mest demokratiskt iväga. Det ska ni lägga till minne på. Och det är precis sådana där personer som Hans-Göran Frank och Gunmo och allt vad de heter. De här landsförrädarna som sitter och kallar oss allt, stämplar oss som nazister och skit. De är de värsta kolsuparna utav hela gänget.
Och en också man ser på detta från, jag vet inte om det var från Lund eller från Stockholm. Men en av dessa representanter då för den så kallade då antirasistiska demonstrationen eller manifestationen eller folksamling eller pöbelhop, kalla det vad ni vill. Sa det då en reporter, jag tror faktiskt att det var Kungsgården, frågade en reporter, ja men ni har ju, ert tillstånd har gått ut, varför lämnar ni inte platsen? Då står denna, oklart vilket ursprung han var ifrån, han såg ju definitivt inte svensk ut, men han sa det, vi har ett ansvar. Vi har ett ansvar att stoppa rasismen. Vi har ett ansvar att stoppa det rasistiska våldet. Samma sak står en svensk folkförrädare nere i Malmö och säger att vi ska stoppa de här rasistiska våldsverkarna. Men då frågar man sig, hur många svenskar blev skadade under 30 november-demonstrationerna, både i Stockholm och i Lund, hur många invandrare? Det finns ju än idag dokumenterat på TV där ett stort gäng invandrare går på flera olika människor. Går på då enskilda nationalister. Man undrar, vad är det för rasistiska våldsverkare de pratar om? Det är ju de som är våldsverkare. Begriper de inte att fanns de inte där? Om vi fick ha våra demonstrationer i fred, om det nu är 13 november, 27 april, 6 juni, ta vilket datum ni vill. Om vi fick vara i fred, ja men då blir det ju ingen våld heller. Vi startar ju inga upplopp. Det är ju tack vare att vi möter motdemonstranter och de går på oss. Så som har hänt nu vid de här tre tillfällena jag pratar om, 27 april, 7 september och 30 november. Vi har haft motdemonstranter som har gått emot oss och det är de som har stått för våldet, inte vi. Vi har aldrig stått för något våld i första ledet. Aldrig, det ska ni komma ihåg.
Nej, sen jag började 85 inom nationalismen så har jag aldrig varit med på en demonstration där vi från Sverigedemokraternas sida eller så har startat någonting. Utan vi har till exempel ansökt om en demonstration, vi har gått vår demonstrationsväg. Jaha, ungefär på mitten av demonstrationsvägen så har detta pack, dessa odemokratiska anarkister och kommunistrotter suttit på gatan och försökt hindra oss. Vi har aldrig någonsin stoppat en demonstration från vilket håll det än vara må. Därför att vi är faktiskt sundare än så. Vi svär oss till demokratin och vi följer spelreglerna. Men det gör inte de här herrarna. De följer inte spelreglerna.
Nej, just det. Och det är ju så att säga hela det som genomsyrar kommunismen och socialismen egentligen också kan man väl säga i grund och botten. Det är just det här, det är alltså kampen mot demokrati, kampen mot att folk ska få yttra sig annat än den högsta kommittén i landet. Och tycker du någonting annat, ja då gör man som i forna Sovjetunionen, man skickar upp dem till en gulag i Sibirien och där får de sitta av 20 år då som motståndare till systemet. Så att, och det är ju som du säger Bo, vi har aldrig och vi kommer aldrig att motdemonstrera mot någon demonstration, vad det än må vara kan jag tala om för. Vad det än är de folk vi demonstrerar från. Därför att som du säger, vi svär oss till demokratin. Vi vill att folk ska få yttra sina åsikter i det här landet. Och vi kommer inte att hindra några demonstrationer, för då visar vi att vi är lika stora svin som dem. Och det är vi inte, därför gör vi det inte heller.
Nej, precis. Om du vänder på steken. Det vore som till exempel om vi nu åkte ner till exempel till Spanien eller Italien eller vilket land det var. Och så sen gick vi bärsärka gång mot det landets befolkning och försökte hindra en demonstration som då de hade för något ändamål. Mm. Ni hör ju hur absurt det är, va? Och försökte påtvinga oss. Om jag flyttar till Spanien och säger så här att nu ska jag ha allting. Jag ska ha bostad, jag ska ha möbler, jag ska ha arbete, jag ska ha allting, va. Då skulle du skratta åt och säga, vad är du för en filur? Vad kommer du här och svamlar om? Och det är ju helt naturligt. Flyttar man till ett annat land så får man väl ta seden dit man kommer. Man får inte börja med att gå ut och ge sig på det landets inhemska befolkning. Men så är det ju många som gör nu då. Men det är ju svenska, så då är det ju helt legitimt. Eftersom de här landsförrädarna står och uppmanar till det. Hela det här 349 gangstergänget som sitter nu. Det är 349 gangstergäng som satt tidigare och så vidare. Och vakna inte ni svenska folket, så kommer det här att gå käpprätt åt skogen. Som jag har sagt i åtskilliga radiosändningar tidigare. Innan år 2000 så har vi inbördeskrig här. Mm. Så illa kan det vara.
Ja, man blir ju ganska chockad egentligen när man ser dessa, och när man hör dessa rapporter om att nu är det en invandrare till som har blivit skjuten, och där är det en, och imorgon så är det en till, och man blir ganska chockad därför att vi har ju förutspått att det här ska ske. Men vi har väl ändå haft en lite längre tid framför oss. Vi har väl sett kanske 5 längst 10 år framöver. Har vi beräknat med att såna här saker ska kunna komma och hända? Men det visar sig att vi var 5 år för sent ute. Alltså, det sker idag. Det sker mitt ibland oss. Det vi har pratat om. Och då får ni börja inse att vad händer nästa gång? Då kommer ni att få ta ställning oavsett nu om det är motståndare eller sympatisörer som lyssnar på oss. Men ni som är motståndare till oss, jag kan tala om det för er. Att blir det så att invandrarna, som nu de har hotat med, tar till vapen och gör samma sak då. Så lika horribla saker som den här mannen gör som skjuter invandrare, att de börjar skjuta oskyldiga svenskar. Då kommer det bli så att även ni som är motståndare till oss kommer att få ta ställning. Och det är för eller emot svenskarna, va? Och jag hoppas verkligen att ni tar ställning för ert eget folk i alla fall. Vi kommer aldrig att ta till vapen eftersom det anser att det är en sjuk metod. Man har aldrig kunnat lösa någonting med vapen. Utan vi vill arbeta utifrån det mandat vi får av svenska folket. Men blir det så att det verkligen blir, alltså regelrätta kanske strider alltså emellanåt om några år, då måste ni ta ställning, svenskar. Det måste ni göra, oavsett om ni vill det eller inte. Och jag hoppas att ni ställer er på svenskarnas sida.
Mm. Ja, vi har ju också krav då på, man ser här i olika tidningar, vi har ju krav på folkomröstningar. Till exempel så här, jag kan ta bara några korta citat här. Från Dagens Nyheter i fredags den 31 januari. Det står så här. Ordna en folkomröstning om flyktingfrågan eftersom politikerna inte bryr sig om att svenskarna gång på gång i opinionsundersökningar säger att de önskar en stark minskad invandring. Det kravet kommer från, det här är då från Ny Demokrati. Och så sen, det var slutcitat. Och så sen så bladdrar man vidare här neråt om folkomröstning och sånt. Men det vet ni ju, lyssnare, att det hyckleri som är, det kommer aldrig vi svenskar att få rösta om det här. Eller på något vis behandla det här demokratiskt. Utan så fort det handlar om denna fråga så är det locket på. Då är det locket, då rusar alla internationalister till och bedyrar sin för den här saken. Så vi kommer inte att få någon folkomröstning.
Nej, och det, man, bland annat när man tar upp det här argumentet med Sjöbo till exempel, då hör man ofta från motståndarsidan att man kan inte rösta om människor, man kan inte rösta om människoliv, man kan inte rösta om medmänsklighet. Men det, vi ser att man kan visst rösta om människoliv och medmänsklighet. Vi för vår del, om det skulle bli en folkomröstning, skulle rösta precis som de flesta sjöbor gjorde. Nej. Därför att vi röstar för medmänsklighet till vårt eget folk. Vi röstar om våra egna svenskar som ännu inte har blivit dödade av invandrare. Alltså vi röstar om människoliv. Och vi röstar helt enkelt för att vi vill ha ett svenskt Sverige. Vi vill bevara det här landet svenskt. Och det, vi kan också vända på begreppen om ni vill det. Va? Så att visst går det att rösta. Vi röstar för vårt eget folk. Men de som röstar nej, de som vill ha en ökad flyktingmottagning, de röstar emot det svenska folket, för främlingarna och för inte...
Jag skulle inte, för jag vill, få ta del av den mångfald och den kulturberikning som det medger, sa den här mannen då. Och då sa jag åt honom att jag vill inte leva i ett mångkulturellt samhälle, utan jag vill leva i ett homogent samhälle, i ett som Sverige har varit en gång i tiden, där man känner, där befolkningen känner varandra och har samma vanor, samma religion och liknande sätt att leva. Det har ju också nu bevisats att de nationer som är framgångsrika idag, om vi tar Tyskland och Japan, åtminstone Japan i alla fall, det är bland de homogenaste samhällena på jorden. Alltså, där i Japan, där består befolkningen till 99,9% av japaner. Därför når de framgång. Därför att de behöver inte dessa religiösa, etniska och konflikter som uppstår i ett mångkulturellt samhälle. Därför så går det betydligt bättre för dem. Ska det vara så fruktansvärt svårt att fatta? Men det verkar ju så.
Mm. De verkar inte begripa att det måste ju vara lättare att prata med en människa som man pratar med på samma sätt, som man pratar samma språk med, som man kan umgås med på samma sätt utan att behöva förklara varför man gör det ena eller det andra. Det måste ju vara betydligt enklare än att prata med en människa som bara står och skakar på huvudet och undrar vad är det ni sysslar med. Och just därför Japan fungerar och Libanon och Sri Lanka och Jugoslavien fungerar inte. Det är väl inte så svårt att fatta. Varför tror ni att de krigar i Jugoslavien egentligen? Är det för att de inte har något att göra det? Nu när kommunismen har fallit? För att de är sysslolösa? För att de behöver lite... någonting att förströ sig med på eftermiddagarna? Nej. Utan det är etniska konflikter. Serber och kroater kan inte leva tillsammans. Iranier och iraker kan inte leva tillsammans. Därför har man dragit upp en gräns mellan de två länderna. Ska det vara så svårt att begripa? Folk från Libyen, folk från Chad kan inte heller leva tillsammans med varandra. Då drar man upp en gräns. Förstår ni inte varför man överhuvudtaget har delat upp världen i olika länder? Utan det är för att folk kan inte, olika människor av olika människotyper, religioner, etniskt ursprung, ta vad du vill, kan inte leva med varandra. Därför säger man att du kommer inte hit och jag kommer inte till dig, och så drar vi upp en gräns här, så går ingen av oss över på andra sidan. Och vad tror ni då händer? Eftersom de flesta av de här gränserna är skapade genom krig, då man har delat upp världen i länder. Vad tror ni då händer när man sätter en massa iranier och iraker i samma hus? Ja, men det blir ju konflikter. Vi förbättrar ju varken för iranierna eller irakerna, utan tvärtom, vi drar hit problemen. Vi ska få dem att integrera sig med varandra fast de inte vill det. Och så blir det konflikter i Sverige. Vi såg under kriget i Mellanöstern nu, här förra sommaren. Judar och muslimer slåss på Stockholms gator. Iraker som skjuter från ambassaderna med automatvapen mot kurder. Ja, men fattar inte vad det här leder till? Är ni dumma i huvudet eller ni som inte har vaknat än? Jag pratar inte till dem som sympatiserar med oss. Fattar ni inte vad det här kommer att leda till i förlängningen? Och det är just därför att jag struntar fullständigt i om iraker och kurder löser sina problem genom krig. Det berör mig inte i ryggen. Om de gör det där nere i Mellanöstern. Men de ska förbanne mig inte komma hit och lösa sina konflikter i Sverige genom att använda våld. Då är det bara att åka hem. Då är det bye bye. Va? Det är bara att försvinna. Stick härifrån.
Och vi har ju massor av exempel på att till exempel det här mångkulturella samhället inte blir så integrerat. Om vi tar assyrierna i Södertälje. De kom hit för, jag vet inte, ett 20-tal år sedan som de kom hit. De har ju byggt upp ett ghetto där det bara bor assyrier. De har ingen lust att integrera sig i något samhälle, utan de vill leva som en liten stat i staten. Och så är det ju på alla andra, och titta på Tensta och Rinkeby. Så den här assimileringen som de säger, jag vill komma till Sverige, jag vill leva i svenskt, det är bara skitsnack. För det vill de inte, utan de vill bo med sina kurdkompisar i Tensta, Rinkeby, och ha sitt ghetto där och en stor socialbyrå att gå till. Och så vill de ha, vad heter det, andra folkslag vill ha det precis på likadant. De vill inte integreras någonting i Sverige och bli en ansiktslös massa, utan de vill leva med sin kultur här i Sverige i sina områden. De är inte ett dugg intresserade av att leva ihop med Sverige. Däremot så är de intresserade av att ta del utav vad våra föräldrar har slitit upp det här samhället till ett välfärdssamhälle. Det däremot är de väldigt intresserade utav. Mm. Så uppfattar vi det då i alla fall.
Jo. Och det kan vi se om vi pratar om det stora invandrarlandet USA till exempel. Vi ser exakt samma tendenser där. Vi ser hur människor av olika typer delar upp sig. Vi har Harlem där vi har negrer, vi har Bronx där vi har mexikanare och folk med spanskt ursprung. Vi har svenska små orter, vi har svenska små platser inne i städerna. Vi har samma sak, tyska delar utav städer, vi har holländska, vi har engelska delar. Och det är just därför att man söker sig till sina egna. Jag menar, om jag åker ner till Nigeria, och så kommer ju inte jag automatiskt, bara för att jag kommer över till ett annat land, att börja beblanda mig med nigerianer. Och vi säger om det finns chilenare, så blandar jag mig med dem också. Och pakistanier, vi säger det, att det finns det där. Jag börjar ju inte beblanda mig med dem bara för att jag flyttar till ett annat land. Utan jag söker ju upp mina intresseföreningar i det här landet jag har flytt eller åkt till, eller vad ni vill. Och lever tillsammans med dem, har mina seder. Jag vill inte bli någonting annat än en svensk. Och tro mig, de som kommer hit idag vill ingenting hellre än att bevara sin kultur och sin identitet. Och jag förstår dem, för det vill vi också göra. Men när vi gör det, då blir vi kallade för fascister. Det är där den väsentliga skillnaden ligger. När de vill bevara sitt, då är det tjusigt, fint, det är berikande, det är kultur, det är toppen. Halleluja. Men när vi vill göra det, då är det skrämmande. Det är tendenser från det ena årtalet till det andra före. Och då förstår ni. Och allt det här håsas upp utav medierna. Det är medierna och politikerna som har skapat det här. Kom ihåg det, det är inga andra som har skapat det. Det är medierna och politikerna. Och sen förstås finns det också en hel del otacksamma invandrare som jag tycker kan försvinna fortast möjligt. Som bara börjar skrika så fort vi vill visa att vi vill bevara vår särart som svenskt folk. Och så vi vill bevara den svenska folkstammen. Vi sticker inte under stol med det. Vi vill inte gå under som folk. Må väl att vi kan gå under som nation. Men vi, det svenska folket, vi vill inte gå under. Kan ni få in det i skallen?
Ja, och nu ser jag att vi inte har så lång tid kvar, så att som ni förstår av det här kanske lite upprörda sändningen, därför att känslorna har verkligen varit att man blir så rent ut förbannad på vad som händer så att man har nästan svårt att sända i närradio, man blir så upprörd. Så tycker vi då naturligtvis att ni nu ska ta kontakt med Sverigedemokraterna och vi ska ta då formalia här, så kan ni fortsätta att jobba för oss.
Ni som vill komma i kontakt med oss då och jobba tillsammans med oss och med oss, ni kan då, och även ni som bara är intresserade utav vad det är för ett parti, kan då skriva till Sverigedemokraterna, box 20085 104 60 i Stockholm. Och Sverigedemokraternas postgiro, där ni kan sätta in ett stort eller litet bidrag, det är 23 45 65 0. Vill ni komma i kontakt med oss Sverigedemokrater, kanske prata lite med oss så att vi kan få utveckla våra idéer, kan ringa på telefonnummer 641 20 11 på vårt deltidsbemannarkansli. Har ni tillgång till fax, då kan ni faxa till oss på telefonnummer 643 9260. Vill ni veta överhuvudtaget lite allmän information om vad som sker inom partiet, så har vi en informationslinje som vi uppdaterar i vanligt fall en gång varje måndag, där ni får reda på aktuellt om vad som händer och sker inom vår organisation. Och telefonnumret dit är 642 25
32. Ja, vad ja, säger jag mer?
Tiden tar slut så att och den ska vi avsluta med nationalsången. Så då tror jag nog att vi tackar för oss här från Sverigedemokraterna. Och det, jag som har pratat heter Bo Nilsson och
Gabriel Wikman.
Och Bengt Öhman.
Tack ska ni ha för idag.
Tack och hej.